Radioplay.
Ja, välkommen till podden Inaktuellt. Hans Wiklund, Jonas Nilssons odyssé genom ett kraschat folkhem med idel aktualiteter. Idag ska vi till skogarna i Belarus där irakiska, syriska och jemenitiska flyktingar försöker ta sig in.
Min allra heligaste, in EU.
I EU, det paradis förlovade ja. Lov. Jag får ett sträckt långfinger från Oliver Bergman som idag är producent. Vad har vi mer på dagordningen? Förutom att Ingmar Bergmans barnbarn jobbar med oss precis nu.
Han gör ju det, men ja, framförallt så tänker jag att vi firar ju den internationella mansdagen hela den här veckan. Den inföll ju först på fredag, men jag tänker att vi tillägnar hela den här podden själva mansdagen, och det är ju fokus här på mäns psykiska ohälsa, eller snarare ohälsa. Normalt så betraktar man ju kvinnor då som offer och överlevare i olika sammanhang, men då har vi kommit på att en dag åtminstone ska man tycka synd om männen, och så får de gråta ut över allt som drabbar dem, det vill säga en viss överrepresentation i till exempel dödlighet i allsköns sjukdomar, krig, svält, missbruk, självmord, ja, allt.
Är det här ett underlag för ett firande? Det här låter mer som ett parti balkongknuff ute i Hässelby någonstans. Det här låter ju fruktansvärt bedrövligt. Det här ska ju vara en aktuell glad podd som handlar om Zlatans misslyckande och lite Carola och lite Runa Sögaard på kåken med 13 spänn i timmen. Men du har ju helt bytt stift här i vår framgångssaga.
Ja, nej, men jag trodde först att det var ett firande, men sen läste jag det finstiltet kring mansdagen. Då visade det sig att det var en jäkla golgata, hela skiten. Va?
Så att, det är så när man ska sätta upp majbrasor på vårkant. Då hinner man inte ens vara glad när man släpper fram bensindunkar och tar en öl med gryningspyromaner för att elda lite. Då kommer det alltid någon insändare i tidningen: varför ska ni ha majeldar? Tänk på alla igelkottar som ligger i sovsäckar och försöker överleva vintern där under.
Ja, just
och
det.
Sen ska man fira jul.
Tänk på alla jultomtar som ligger och så vidare.
Tänk på alla som är ensamma jul. Jag vill fira jul. Det är först man går på ett steakhouse och sätter i sig en sån här härlig köttbit som hotar det där klimatet med.
Tänk på barnen i Biafra.
Exakt, ja.
Vet du var Biafra ligger någonstans?
Biafra är ju ett gammalt, nu ska vi se, det är väl gränslandet mellan Etiopien och Eritrea, va?
Nej, det är i norra Nigeria faktiskt. Det är ett gränsland i, om du kanske minns det gamla Biafra-kriget som ju präglade oss när vi var små, det minns du säkert. Och då var det ju, det var väl egentligen det första televiserade kriget förutom Vietnamkriget då som vi fick vänja oss vid. Och också den svältkatastrofen som utbröt i norra Nigeria efter Biafra-kriget som vi blev väldigt omsorgsfullt informerade av, vilket var bra för att förstå omvärlden, men det gav oss också ett väldigt självhat och dåligt samvete för resten av livet.
När jag blandar ihop Afrikas horn här med norra Nigeria och Senegal och Västafrika, jag känner mig sådär oerhört kolonial. Det är som att jag är en gammal dement engelsk lord på någon veranda någonstans som liksom roar sig med att skjuta gästarbetare ner i bushen. Jag känner mig vidrig, Hans.
Kan du skilja på Västergötland och Östergötland?
Det kan jag inte göra.
Nej.
För där kliver ju allas lika värde in.
Ja,
absolut.
Nej, mansdagen, ska vi lämna den skiten? Nej. Det var ju ingenting, va?
Det ska inte firas. Nej, det ska förbanne med tystas ner även i det här landet. Men det får man inte säga, det här jävla landet.
Jo, det får vi säga. Mansdagen har vi stängt ner nu, så skit i den, så kör vi kvinnodagen istället.
När du pratar om Afrika så, det är ju lite roligt att den här premiärministern eller presidenten, det är ju samma funktion.
Han fick
Nobels fredspris 2019. Nu jagar han liksom fattiga rebeller i Tigray-provinsen och folk flyr i horder liksom. Snart går det väl direktplan även därifrån upp till Minsk i Belarus för vidare transport med bussar av Lukashenko rätt in i skogen.
Ja.
Alltså, det måste ju kan ingen vettig journalist på SVT bara fråga Nobels fredspris: hur känner ni nu liksom? Det är som när SVT i unisont hyllade Venezuela och Hugo Chavez och socialism som fungerar. Idag skjuter ju Maduro studenter som protesterar på gatorna. Men det är ju inget fokus på det alls, utan SVTs bevakning, det är ju enbart på då Colombia och Mexiko, om jag räknar då Mexiko, som det är ju Latinamerika, men det är ändå liksom södra Amerika.
Ja, det är det.
Nya SVT-korrespondenten förresten, det är ganska kul.
Han är lilla med mörsen. Han ser ut som han är utklädd, som de har klätt ut till en vuxen person. Men han är jäkla duktig.
Ja, fast...
Vad heter han? Droider?
Nej,
Reuter.
Det roliga är att han heter ju Tigran Feiler.
Feiler.
Just det. Mm. Och det roliga är att hans pappa är ju gammal saxofonist och före detta fallskärmsjägare i Israels elittrupper. Vad är det, Israels IDA?
Mossad.
Nej, Mossad är den riktiga israeliska armén, eller hur? Med agenter i varenda förort, tror jag. Nej, men han dror Feiler är ju saxofonist och israelisk före detta fallskärmsjägare och numera avhoppad. Han är ju militant vänsterextremist, den här dror Feiler.
Ja,
och han var ju en av de som startade upp det här Ship to Gaza, det som i borgerlig press kallades för Shit to Gaza.
Ja, exakt.
Det var italienska aktivister med där också. Mm. Folk från gamla Röda armé-fraktionen som fortfarande finns kvar då i Italien.
Tog inte de självmord hela bunten?
Jo, men sånt där, alltså självmord är ju en gång per person, Hans, men det ja, plägar ju att bli martyrskap av olika självmord.
Mm.
Men hur som helst, dror Feiler, han är på den här båten och de går till attack, italienska, men jag sitter och tänker på Mussolini. Israeliska fallskärmsjägare ska ju stoppa det här skeppet som är på väg till då en Gazaremsa som då är
ockuperad
och framförallt så är det en handelsbojkott och där ska de ta sig igenom. Då blir ju dror Feiler gripen ombord på båten tillsammans med snurrpellen Mattias Gardell som har suttit och hittat på allt möjligt på en institution på Stockholms universitet vad det gäller islamism genom alla år. De var ju med och blev gripna. Alltså, dror Feilers gamla israeliska fallskärmsjägarregemente, de grabbarna som tjänstgör där nu, och tjejer också, nu är Israel Mellanösterns mest jämlika stat, de griper honom. Och det blir som en slags ödets ironi även där. Varför pratar jag om dror Feiler? Jo, Tigran Feiler, SVTs korrespondent, är hans son.
Ja.
Och du säger att han är en duktig kille. Det må så vara.
Ja.
Han är inte så duktig på att odla mustasch. Den ser ju faktiskt påklistrad ut. Alltså.
Men den ser ändå påklistrad ut. Du
jag
kan
säger
inte
det.
Säga om min till exempel.
Nu är det mansveckan. Jag är ju avundsjuk för att jag inte har någon som helst form av skäggväxt, Hans. Jag rakar mig ju inte. Jag öppnar ju fönstret så blåser fjunet bort.
Han gjorde ju också den här unge Feiler. Han gjorde ju en dokumentärserie om narkotikans väg från Sydamerika direkt importerad till kriminella kasterna i Sverige. Och jag vet inte riktigt om han fick ihop det där 100%, utan det var ju mer gissningar så att säga. Men på något vis så fick han folk att säga att så här, jo då, vi hoppar över Amsterdam och södra Spanien. Det är direkt till Stenungsund. Så kommer narkotikan från Venezuela eller Colombia. Men jag vet inte riktigt om det stämmer så att säga. Men det var en intressant tanke, tycker jag.
Absolut. Och han är ju väldigt omtalad för Sveriges Television. Han har ju nämligen jobbat. Han har den perfekta bakgrunden för att bli utrikeskorrespondent på SVT.
Han är kommunist.
Han har jobbat på... Nej, det vill jag inte säga. Jag vill faktiskt se till allas lika värde. Och han ska få gå igen med det här. Men han har ju på sitt CV, han har jobbat alltså som reporter åt Flamman, etc. Dagens Arena, Aftonbladet Kultur.
Oj.
Ridå här, tack! Ja. Och dessutom tidningen Arbetaren som är syndikalistisk. Alltså syndikalism, vi kan väl ta en historisk referens. Syndikalismen vill ju avskaffa den goda staten. Syndikalisten vill ju i stort sett att det är fackföreningar som ska driva, äga samhället. Alltså fackföreningarnas medlemmar äger produktionsmedlen.
Ja.
Nu är vi nere på tidigt 1900-talet. Snart är vi suffragetter i London. Det är bråk mellan judiska immigranter och irländare i East End.
Nej, inte bort dit. Nu håller vi oss till Bakunin och anarkosyndikalismen som du kom in på.
Ja, jag är också... Bakunin!
Ja,
får jag champagnen här? Bakunin!
Egendom är stöld.
Ja, exakt.
Han sa ju det. Alltså, jag vet inte om det stämmer 100%. Men vad händer med det?
Mitt och ditt blev bara shit. Den tyska agenten, han tassar ut i tassemarkerna. Den tyska agenten Vladimir Lenin, som är landsflyktig i Tyskland, betalas ju av preussarna, betalas ju av tyska kejsaren som då har ett krig mot Ryssland för att ta sig via tåg upp genom Skandinavien. Han köpte ju en kavaj på pub, den gamle Lenin.
Mm. Va?
Det är den kavajen som Ringholm hade på första maj sen 1999.
Som sen gick till Myrorna och vidare till Estland, Lettland och Litauen och sen tillbaka till Sverige.
Vi skickar kavajen till Myrorna i Estland eller statsmissionen. De sa nej, sån här lump vill vi inte ha.
Nej
men han åkte ju runt och sen var ju Lenin var ju marxist, det måste man ge honom, även om han kallade sig för bolsjevik och senare menshevik. Men för Lenin så var ju inte all egendom var ju inte stöld, men för Bakunin som är ännu längre ut på vänsterkanten, alltså det är, vi snackar, det är, och ni drog upphöjt till två när det gäller vänster.
Hon är ju en amatör i samma, jag vet att jag också skrivit för tidningen Arbetaren som Unge Feiler också skrev för.
Jo, men du kan skriva som, då skrev du förmodligen filmkrönikor. Ja, det kommer du inte ihåg vad du skrev ens? Du är ju värre än Horace Engdahl.
Nej, men jag försökte ju skriva någonting politiskt i tidens anda. Jag var också medlem i SAC, den lokala föreningen. Syndikalisternas centralorganisation eller vad vi hette för någonting.
Absolut, SAC som avskyr sossar mer än min gamla farsa.
Ja,
och då pratar vi glödande hat.
Ja, så är det. Men jag var ju tvungen att gå ur sig. Det var ju för mycket antisemitism och sådär. Så att jag kunde inte riktigt ställa upp på det. Så gick jag över till ingenting så småningom. Du...
Ingenting, nu heter den här podden Inaktuellt och det är alltså rykande aktuella saker. Just nu pratar vi om Hans Fjuni uppväxt i Bagarmossen där du var med alltså i Syndikalisterna. Ja. Jag skriver upp, kan du skriva det på?
Det var ju mer för slagsmålens skull, du vet. Inte så, det där med politiken och produktionsmedel som skulle delas upp bland arbetarna och fackföreningarna skulle styra tillvaron. Jag vet inte om jag köpte det helt och hållet, om jag ska vara lite petig.
Nej, det var kanske roligast fester där.
Fulast tjejer hade de i alla fall.
Är det så?
1300 vapen på vift i Stockholmsområdet, Jonas. Vad säger du om det?
Herregud,
har, alltså, har du fått något ännu?
Jag har inte fått något vapen än, men jag har ju en... nu ska vi se, det var ju någon familjen Engström hade hittat en gammal puffra i någon låda någonstans och så vägrar de delge misstankar om att de skulle vara Skandiamannen. 1300 vapen på drift och det fanns det till och med en lista om var de här vapnen, var de kom ifrån.
Ja. Undrar, 40% kom från gamla krigszoner, det vill säga då Balkan kan man väl säga, lite enkelt uttryck.
Det var väl sånt som Jack Arklöv släpade hem i ryggsäcken när han kom hem med tåget och fick frilejd in i Sverige efter att ha deltagit i kroatiska högerregementet Ante Pavelic. Det får ni fan googla där hemma, gott folk. Jack Arklöv stred i de bosniska skogarna med övergrepp som följd. Det är inte aktuellt.
Nej. Och sen åkte han ju dit för han var korkad nog att åka tillbaka på semester till Balkan. Så tänkte, vad fan, man gör en afrosvensk här mitt bland.
Han går runt med en kroatisk krigsmedalj i... Hallå, han gick runt med det i Belgrad, i Serbien går han runt med en kroatisk krigsmedalj. Ja. Och det är någon gammalt offer som har då fått asyl i Serbien. Ja, sånt förekommer faktiskt i godhetssverige, även andra
han
länder.
Han var inte svår att känna igen i sällskapet.
Nej, men, herregud alltså, han är begärt nåd, han är väl svensk mästare, begär han nåd hos...
Ja, det är väl vartannat år tror jag det, om det är varje år som man till och med då får ansöka om nåd.
Det är ju vanligare än julkort numera.
Det handlar inte om nåd heller, utan det är ju tidsbestämt straff som han ut och far efter givetvis.
Men det är ju nåd.
Ja.
Till skillnad från ett
Ja, det beror på hur tidsbestämt det blir. Om man säger så här, absolut, du får tidsbestämt 99 års fängelse. Ja, det är inte nåd.
99 år sitter ju inte sammanlagt alla kåkfar i här landet på. Nej. Inklusive, vad heter han, Myran. Han dog ju va? Din gamla polare Myran. Vad heter han, Myr?
Leif Axmyr.
Han som kallades för...
Sveriges farligaste man.
Ja, Myran hette han väl. Och så var en inkontinent sista dagen som kallade för pissmyran på kåken. Det här är... Ur hästens mun.
Ja, det här vet jag inte om det stämmer 100%. 1300 vapen på vift i Stockholmsområdet. 40% kanske kommer från Balkan då. 40%, ytterligare 40% då är alltså tillverkade vapen. Det vill säga omgjorda startgasvapen som det kallas för. Ungefär en pistol som man använder för att starta friidrotts, alltså 100 meters lopp och så vidare. Fast man då kan då bygga om den om man är lite tekniskt bevandrad. Vi fick ju roligt nog, Leif K. Persson berättade ju på Nyhetsmorgon förra helgen om hur man gjorde, och det hade han minst gjort själv också. Inte säker på att det stämmer 100%, men hur som helst.
Men det är fantastiskt, man sitter och tittar på TV4 i Fillingarna halvbakis en söndagmorgon. Så ja, här får man lära sig hur man lagar gräddstuvad pytt och det är en rolig kock. Sen dyker G.V. Persson upp i klassisk flanellskjorta, jägar väst och lite rufs i håret och berättar exakt hur man tillverkar ett mordvapen. Ja, det var så att till och med att Steffo nyktrade till och sa, vad håller du på med?
Ja, nej, det var väl alltså, i runda slängar kan man väl säga då att pipan är ju tillknäppt på ett startgasvapen. Så vad man gör om man har till exempel en radialborr hemma, kan man också köpa för en 30 000, eller om man känner någon som jobbar på mekanisk verkstad, så kan man då borra upp den där pipan så att, och med en, ska vi säga, en diamantborre eller liknande, så att du får en schysst räffling i pipan. Sen täpper man till det så kallade ventilationshålet som sitter i pistolen som då ska vädra ut gasen, och det kan vara propan eller koldioxid eller liknande. Sen har du ett riktigt kompetent vapen, måste fixa till slagstiftet också. Sen behöver man ammunition. Många av de här är ju 9 mm också. Så att, du har ett fullt fungerande mordvapen som du kan köpa mer eller mindre lagligt och sen göra den här förändringen då.
Mm. Och nu är det många som inte hann med där hemma.
Jag vet, men vi lägger ut det på vår hemsida sen.
Jajamensan. Och det här finns också på Salig insomnade text-tv. Hans recept på att tillverka ett mordvapen kan behövas nu när man blir knuffad ut för balkonger och blir rånad på klockor och grejer. Ja. Hörde du i veckan förresten? Martin Björk, vår gamla kompis. Han råkar ju
kompis, men han är ju vår kollega. Han jobbar här på radion, gjorde inte det?
Han råkar ju så förbannat illa ut i karriären så ett tag var han tvungen att tjänstgöra som reklamradio-morgon-DJ. Och det är ett öde värre än döden.
Men det följer efter han rekommenderade resor till farliga länder med Trivago eller Tribago.
Det var något sånt.
Ja.
Nej, men det är ett öde värre än döden, för att citera Heinrich Böll, gammal undanskymd Nobelpristagare i litteratur. Mm. Martin Björk får ju påhälsning hemma, det är någon som ska sälja jultidningar. Men
nej, kakor.
Var det kakor?
Ja.
Satan. Jag brukar inte köpa haschkakor vid dörren, det frågar ni till centrum för att köpa.
Jo, precis. Men det här är ju
vem knackar på dörren och säljer kakor? Jag öppnar inte ens för varken tv-pejling eller Jehovas vittnen.
Nej, jag vet. Men rånare, de är ju väldigt förslagna liksom. Just det här med kakgrejen, sen kan det ju vara så, det här har jag själv råkat ut för, att man har barnen hemma och det är barnen som öppnar dörren. Så om en person säger att de ska sälja kakor, då blir ju barnen givetvis intresserade. Jag vet inte om det var så i det här fallet, men han hade ju barn och familj hemma, vilket ju är hemskt nog, så att säga, om man drabbas av en sån här lägenhetsstormning eller en house invasion.
Här vill jag citera ärkebiskopen Antje Jackelén. Aha. Jag tänker inte gå in på om hon är man eller kvinna. Jag tänker bara fråga, vem öppnade dörren? Hon pratar om kristendomen som tillsammans med fredens religion islam ska vinna mark i Sverige. Och så, vem öppnade dörren? Vem öppnade dörren i Martin Björks hem när det här fruktansvärda händer?
För vem var det som fucking öppna?
Exakt! Vem var det som öppna?
Ja, jag vet inte, men som sagt, jag har ju råkat ut för liknande saker och då var det ju barnen som öppnade, för de stod ju kanske då i hallen och hade glömt att låsa dörren och så kom det in en... Vad ska vi kalla honom? En person bara ställde sig i hallen och pratade lite knagglig rumänska och frågade om någonting samtidigt som han sträcktes efter mobiltelefon och plånböcker och så vidare. Han hann inte få med sig någonting, för jag såg ganska kvickt att han inte riktigt hörde hemma i hallen där, så att jag rusade efter. Men han var snabb som en vässlare, rackaren, så att han for ner för trappan med... Och jag efter, men sen försvann han i förskingringen ute på Odenplan bland de andra.
En liten rumän, flintskallig, vässlesnabb och lite knubbig. Det var inte Morgan Johansson, för han är ju svensk. Kan det ha varit Johan Ursut? Det var väl någon rumän som var där och skulle ta tillbaka det stöldgodset du hade förvarat i lägenheten.
Sen kriget.
Du umgås ju med kampsportmänniskor, och för jag var lite fördomsfull.
Jag vet inte, passar det den här podden verkligen?
Och i veckan, Podplay och Bauer Media har ju skrivit under något sånt där någon värdegrundsdoktrin och någon sån där ett etiskt ansvarsråd har kommit med någon skrivelse om även poddar då, att det ska bli någon slags ansvarig utgivare.
Vänta, alltså, då har vi en ansvarig utgivare till det här galenskapen. Det kan ju inte få någon att lura på det.
Jag fick en skärmdump från Dagens Media när den här nyheten presenterades, och fick jag från min polare Lasse Karlsson, förbannat bra kille. Han skrev direkt, jaha, nu är det kört för eran jävla poddgrabbar. Han har ju retat sig på sig alla.
Ja, det är klart som fan. Men vilket...
Får inte nämna Lasse Karlsson och Petter i podden.
Inte, absolut inte, men såklart. Vilket öde, tänk att bli utsatt till ansvarig utgivare för en podd där folk sitter och säger de mest vederstyggliga saker som vare sig lämpar sig för tryck eller text eller tal eller bild.
Mm. Fast här tänker jag sträcka upp ett långfinger som...
Är det ditt långfinger då? Det kortaste långfinger jag sett. Är du säker på att det där är ditt långfinger, Jonas?
Det handlar inte om mitt långfinger. Fan, hjälp mig på med gabardinbyxorna, Hans.
Oj. Ja, de sitter snävt över stussen, hörru.
Jag har varit på sån här mätningsfest med, vad heter han, Björn Ranelid. Mm. Nej, men jag sträcker upp ett långfinger här och säger, det du kallar vederstyggelser och sånt, det är bara klassisk åsikts- och yttrandefrihet. Men det är så ovanligt i det här kraschade, förbannade folkhemmet, så vi känner inte igen det när det kommer flygande och träffar oss likt en bakelitdildo i pannan med sugpropp. Har jag berättat om välfärdskossan, Hans?
Med sina
långa spenar som fler och fler ska suga ur. Nu sitter det 5000 stackars människor i skogarna i Belarus.
Ja, men när kommer de hit någon gång då?
Ja, Om asylrätten är så helig som vi har pratat om i 20-30 år, då får vi flyga in människor hit, för de ska förbanna inte behöva bo utanför tetroser i en kall skog. Och snart är det vinter också. Nej. Det går alltså paketresor ifrån Istanbul och ifrån Damaskus direkt
Lilla Damaskus, som det heter, i Istanbul.
Nej, men det är väl...
det kallas för det.
Lilla Damaskus är en pizzeria i Bredäng. Det brukar Robban, som ska sänka dig, hänga.
Varför ska han sänka mig för?
Därför att du sa i podden i förra avsnittet att
jag kunde sänka
att
honom.
Du kan ta honom. Jag vill se en cage fight inne på lilla Istanbul i Bredäng mellan Robban Morad och Hans Wiklund. Ja. Förmatch kunde vara Anders Övergård mot Paolo Roberto. Andra sådana här pugilister.
Vad heter den där Jönsson och han Lamotte? Han ska ju gå en thai-boxningsmatch också.
Någon Lamotte får det vara.
Ja, det får ju nästan vara. Alltså, han är ju tröttsam, den här lira. Men samtidigt om du går upp i en ring och ställer och fightar, och det är inte en Pelle Jöns fight, vilket jag hoppas att det inte är, utan att de faktiskt att det är en riktig thai-boxningsmatch enligt konstens alla regler, även om han då inte kan konsten och inte reglerna heller säkert. Men då har jag en viss respekt för honom ändå. För alla som ställer sig upp och tävlar, de tar av med hatten för, så att säga. Och slå någon på käften på gatan har ingen större respekt för. Men gå upp i en ring, och när domaren drar igång matchen, när grinddörren stängs, då jäklar, då ska det vara på riktigt i meningen.
Du har ju använt den här podden som en slags gammal urinoar på Stockholms stadion, där man stod kanske bredvid en påstruken Lars-Gunnar Björklund i Djurgårdskepp och lät kisset flöda mellan någon AIK och Djurgården match. På den tiden kunde man gå på samma toaletter, AIK och Djurgården.
Det
var en annan tid alltså. Ja. Det går ju inte nu. Då får man ju en bengal i skallen och polisbatonger uppkörda i prutten, vilket kan vara skönt i sig. Mm. Får bara säga, du pissar ju på boxning. Boxning, det som fascinerar mig med boxning, det är en mot en i ringen. Mm. Och när du kommer in i ringen, då har du bara dig själv och dina slaniga armar och förlitar dig till. Det finns ju en respekt för alla som går upp i den där ringen. Om nu Joakim Lamotte, alldeles oavsett om han är den enda frilansjournalist i det här landet som inte kallas för frilansjournalist, vilket han är... Han har en agenda med sina reporteruppdrag. Ja, vem har inte det på Aftonbladet, Expressen, Sveriges Television och P4? Ja, vem har inte en agenda? Så fort, det är en gammal sägning från, vad heter det, Günther Wallraff. Så fort en nyhet har gått genom en journalists penna eller genom en journalists tangentbord, så blir den vinklad. Reporten har en agenda.
Absolut. Får jag återvända till Günther Wallraff? Inte det, jag vet inte om det här är många som inte minns givetvis, men han
slog
igenom genom att klä ut sig till turkisk gästarbetare och jobba i någon kolmila nere i Tyskland, och så skrev han ett skakande reportage om det. Men i min bok så är det ju ett exempel på kulturell appropriering att klä ut sig till turk när han själva verket var tysk.
Okej.
Vad säger du nu då? Kan vi inte demontera den där jävla Günther Wallraff? Han har inte gjort något gott, han har ju bara ställt till det.
Jag får faktiskt begära rättning mitt åt i det här dödsregementet som marscherar i trasiga sommarstövlar rakt in till Stalingrads centrum för att förgöras av...
Stalingrads centrum? Det finns inget centrum i Stalingrad?
Heter ju inte ens Stalingrad, det är ju Volgograd numera, det är en historisk referens. Men faktum är, Günther Wallraff jobbade ju på byggen i det gamla Västberlin. Det var väl väst då, eller nu senare kanske?
Nej, det var på västertiden. Vi hade delat upp nazisterna i två länder. Ett i väst och ett i öst.
Günther Wallraff, som jag håller som en journalist mer egocentrerad och mer fylld av...
En Lamotte.
En grandios självbild, en självaste. Jag tänkte gå ännu högre här i trappan svensk journalistik. Jan Guillou. Han hade ju mer grandios självbild än Jan Guillou, den gode Günther Wallraff. Men han avslöjade faktiskt missförhållanden för gästarbetare som for förbannat illa i Tyskland. Och så sa man, vad bra att du avslöjade det här, nu klädde ut dig till turk, och så låg du i någon bad på kvällarna och levde som dem. Mm. Det här gjorde ju den här, vad hette han som gjorde Jarden nere i Malmö?
Ja,
en svensk journalist som hette, tror jag, Christian... Ja, nu tappar jag namnet där såklart.
Mm. Kan vi kalla honom för Christian?
Nej, men han är mer... Det är bra när författare blir mer kända för sitt pièce de résistance, sitt förstlingsverk. Han skrev boken Jarden, som sen blev en pjäs där han avslöjade att arbetsförhållanden för gästarbetare och svartjobbare nere i Malmös hand var helt fruktansvärt undermåliga. Ja. Och var är de här duktiga journalisterna nu, de här som ställer följdfrågorna, som ger sig in och grisar runt rätt under bäverpungen i forsen upp i Ångermanland? De borde ha funnits sprungits i Qatar där de ska spela fotbolls-VM nu under någon julhelg nästa år. Och 6000 arbetare har knuffats.
Gästarbetare. Ja, de har inga inhemska arbetare, så alla är gästarbetare.
Ja, men det är ju faktiskt så. Pakistanska enkla fattiga människor som flyr utomlands för att få något slags halvjobb med falska löften. Ungefär som du och jag fick när vi började jobba med den här podden.
Ja,
och ärkekapitalisten, vårat svar på Rockefeller, ja. Lindskov.
Han som inte är uppenbarligen är ansvarig utgivare. Han tvår sina händer från den här podden. Han bara tar pengarna, vilket är ju helt orimligt.
Likt en Pontius Pilatus står han där. Må de hänga eller korsfästa Barabbas? Jag tvår mina händer. Det är ju Lindskov. Nej, men var är de journalisterna nu? Ska vi ha... nu skulle ju tydligen... var det holländska eller var det engelska landslaget som inför en landskamp nu skulle göra en manifestation, dessa stackars
fotbollsspelare som tilltvingas att göra massa saker som de inte begriper.
Om ni verkligen tyckte att det var för jävligt att de har liksom balkongknuffat Hässelby style en massa jobbar ut från byggena av fotbollsarenor i Qatar, om ni verkligen tyckte det, så skulle ni bojkotta hela Qatar-VM. Nej, där sitter ju då det går ju an att ha en manifestation. Det är ungefär som att man går in på Cissi Wallins sajt, och bra styrka kram Cissi, men när det kommer från, när ord oj, går till handling, för att citera Olof Palme.
Nej Jonas, det där var Adolf Hitler.
Nej, var det inte.
Jo, när du knöt båda nävarna där.
Men jag har inte knutit nävarna, Hans. Jo. Jag har ju fingeramputerad.
Jag ser, du är klumphand har du fått. Ha det, klumpfot? Nej, det heter inte klumpfot. Jo, det heter klumpfot.
Jag tror att det heter klumpfot. Ja. Och så heter det hjortfot, eller som man sa förr i tiden, amerikansk urinvånare. Läste du Edward S. Ellis, de klassiska romanerna om hjortfot? De är ju bortplockade från landets skolbibliotek därför att de har en märklig von oben och översittad syn på den amerikanska urbefolkningen. Alltså de som skapade Frölunda Hockey, ja, som från början hette Frölunda... skogs- och kråkindian, Frölunda Apache eller vad det var.
Ja, men jag tänkte på de här far och son, vad heter de, Retsnius, va? De här som nu har plockats bort från Karolinska institutet. De hade ju egna byster och statyetter där inne på KI med tanke på deras forskargärning. Nu visar ju sig att de sysslade med väldigt mycket skallmätning och sånt där på sin tid som forskare, men samtidigt på den tiden så var ju liksom forskningen när det gällde människotyper var ju väldigt biologiskt inriktad i Darwins spår, så att säga, och det var väldigt få som funderade över psykosociala orsaker, och skulle man bedriva någon forskning då såg den ju ut som far och son Retzlius, och jag tycker nog ändå att det är en del av svensk forskning och svensk historia, kanske inte det mest sympatiska delen, men ska man verkligen montera bort bysterna och stänga ner deras rum och så vidare, är det verkligen rätt sätt att gå? Tänk om de gör som i den här poddstudion, Jonas, att de smäller igen och tar bort den här bysten på oss.
Ta inte bort mina pattar, Hans. Gör inte det, för Guds skull. Min byst ska jag ha kvar. Ja. Jag tycker så här, Hans, att det är mest gjort att man ska lyfta de här bröderna. Därför att det är ju en slags
Är de bröder? Är de både far och son och bröder? De borde ha gjort en skallmätning på sig själva för tusan.
Nej, men... grejen är, är det far och son då jag missuppfattat allting?
Nej, men det är möjligt att de är släkt på flera olika sätt samtidigt. Jag menar, de ser ju inte helt korrekta ut. Har du sett dem se ut?
Men jag kan tycka, jag borde vara en person som tycker, nej, jag tycker allting ska vara exakt som vårt. Men det är också ett sätt att manifestera att all den forskning då som vi har hyllat och bla bla bla. Vad heter hon, den här Wikfors som vill skicka ut en pamflett? Hon har väl skickat ut 110 000 böcker, den här. Hon är sociolog, tror jag, sånt där. Socialantropolog. Ja, alltså, andra, hon sitter i fotriktiga tofflor på en institution på en universitet och lyfter 70-75 000 i månaden. Hon har ju sagt att vi måste säkerställa vad som är vetenskapliga fakta, och så ska vi lära skolbarnen vad vetenskapliga fakta är, så att det inte blir någon risk för det här med fake news. Och snart kommer Donald Trump åkande utklädd till Joe Biden med vuxenblöja, och så berättar han för oss att populisterna tar makten och det är inte okej och bla bla bla, och så får vi inte äta halalslaktad skinka på julafton, och så blir det otäckt här i Sverige, och så kanske vi får något coronavaccin, och snart sitter väl Agnes Wold i Let's Dance. Kärringen också, hon som har en uppfattning om precis allting. Jag kan bara säga så här, jag kan tycka att det finns ju ingen vetenskap i någon tid, om vi ser historiskt här i vår rykande aktuella podd Inaktuellt, som är vederhäftig så tillvida att den gäller från nu och till tids ände. Allt ifrån Copernicus till de här jävla brorsorna som mättes stallar på gamla samer som försökte överleva. Och det var inte ens, det var inte ens rensamer, det var ju fiskesamer som föraktades av rensamerna. Fiske och jaktsamer, det är ju den lägsta rangen i det gamla klass- och feodalsamhället Sápmi. Där har du.
Ja, men jag tillhörde ju fiskesamen också, så att det är inte undra på att jag blivit utmobbad.
Det är därför jag gillar dig, för du kommer ifrån trottoaren. Du är som en Oscar Wilde som kom från Irland in till Londons societé. Satte på fel smågrabbar i prutten och sen uthängd. Men han hade också ett underklassperspektiv. Det var ju därför som aristokratin hängde ut honom. Det vimlade av homofiler i London.
Hängde ut vem?
De hängde ut både Dasen, Snasen och Oscar Wilde. Ja. När han blev för mycket för dem i sitt perspektiv att se den lilla människan. Han var ju som Charles Dickens. När Charles Dickens skriver Oliver Twist så handlar inte det om ett rånargäng i Biskopsgården. Det handlar om ett pojkgäng. Men han pekade ju på en orättvisa i samhället. Och resten är ju Hans, det du har läst på universitetet. Din förbaskade knapakademiker.
Ja, det är inte litteraturhistoria, för det hette det förr i tiden. Det är litteraturvetenskap, när jag läste. Oj, oj. Apropå vetenskap, får jag återknyta till Gustav Retzius. Och det var alltså inte hans bror som bedrev forskningen, utan hans far. Så att de var far och son och inte bröder, åtminstone inte som framgår här. Dessutom kallades han för Röde Retzius, eftersom han drev tillsammans med sin fru som var syster till Lars Johan Hierta. Kommer du ihåg honom? Lars Johan Hierta, det var han som grundade socialdemokratins främsta organ här i Sverige, det vill säga Aftonbladet. Mm. Och de bedrev också filantropisk verksamhet.
Socialdemokraternas främsta organ, det är ju numera ärkebiskop Magdalena Andersson. Aj, förlåt mig, hon ska ju frälsa Sverige. Hon har inte sagt ett ord i den politiska debatten. Hon har suttit och fikat på talmansrunder och nu fått ihop det med både Nooshi Dadgostar och vad heter hon?
Rödhåriga.
Just det! Old Redhead, Annie Lööf. Ja. Vad sa de om bröderna Retzius? Kände de Lars
Johan? De är ju för fan inte bröder. Har du svårt att fatta, Jonas? Nu har jag sagt att de är far och son 12 gånger.
Jag försöker bara förlika.
Det var den här osunda relationen med de här incestuösa bröderna som sen blev far och son, mätte skallar på folk uppe i Sápmi och sen delade upp dem i fiskesamer och vad heter de andra? Rensamer.
Nej, rensamer, det är den högsta kasten i det här. Vet du förresten vad man... Indien, det är ju landet där... Vad är de säger? Kastsystemet i Indien. Mm. Indien, det är ju landet där underkasten får jobba medan överkasten ligger på sängarna. Där har de, va? Här går du undan, vet du.
Var inte
det. Det är som att stå en klocka, Martin Björk. Här går du undan, vet du.
Apropå dig, grovt språk. Jag tänker på missfirmelse av tjänsteman. Du vet det här som, vad heter de där, Kristdemokraterna. De är ju lite, de är ju kristna, va? Eller skoj, va? Ebba Busch minner ju inte om en kristen person direkt, inte på något, i något hänseende egentligen. Men hur som helst så vill de att man ska skaka liv i den gamla lagen missfirmelse av tjänsteman, det vill säga att man ska kunna döma folk som säger till exempel, eller klienter kallas de nu, de som kallar polisen för polis, potatisgris. Fast då lite mer, ska vi säga, kontemporärt, lite modernare, lite mer... orten, va?
Ja, jag må ha pratat om italienska fallskärmsjägare tidigt i det här avsnittet av Inaktuellt.
Gjorde det faktiskt.
De var israeliska. Sen var inte bröderna Retzner far och son. De spelar ju bara i samma hockeylag. Så här är det, Hans. Vi pratade om det här förra veckan. Ja. Och vi har fått lite...
Vi har fått påskrivet.
Nej, inte... Det är inte så fort någon hör av oss till oss. Ja. Nej, men det här är ju riktigt bra. Ja. Att polisen åläggs en massa nya arbetsuppgifter. Nu ska man alltså jaga folk som kallar dem för polis, potatikris och ännu värre invektiv. Mm. Och det var ju ett KD-förslag från början.
Mm, ja, precis. Hur som helst. Det
kommer de har skickat ut med vigvattnet i den kyrkan.
Ja, men det gjorde de nog faktiskt också. Men det här med grovt språk i rätten har ju kommit på tal nu. Senast i tingsrätten i Göteborg, där vi har den här 17-årige ynglingen som står åtalad för mordet på en polis som bara var ute och skötte sitt jobb. Pricksköt helt enkelt.
Kan vi inte skylla det också på Skandiamannen? För att det verkar så enkelt just nu, så gör vi en Netflix-serie på den skiten också. Så slipper vi massa dyra domstolar. Domstolar kostar bara pengar. Citat Federico Franco, spansk diktator.
Ja, för att citera Sällskapsresan 1. På Francos tid var det åtminstone lite jävla ordning i Spanien.
Men vet du vad? Får de inte ordning på kriminaliteten i det här landet och att folk bidragsfuskar dygnet runt, går upp mitt i natten för att bidragsfuska, så kommer det dyka upp någon fascistisk diktator bla bla bla. Alla den här Alex Jones, en amerikansk hygglig radiopratare som tycker att det får vara någon slags jävla ordning och reda.
Vänta, ser du en öppning för dig och mig nu?
Nej, men han kan. Nej.
Ska vi göra politisk karriär nu, Jonas? Det är ju helt perfekt ju.
Den enda öppning jag sett det var när Göran Greider stod på alla fyra, jäklar, en gammal gymnastik. Sa nej, jag var uppe i Borlänge, vet ingen höjdare. Tror att han kunde fly in till en ofarlig svensk journalistik efter det. Ja. Nej, jag säger bara att Alex Jones framställs i svensk media som högerextremist. Han har uttalat sin massa konstnärer. Högerextremist. För mig är han en libertarian och republikan. Han har aldrig själv kallat sig för högerextremist. Nej. Men du hör ju hur terminologin förändras. Nu pratar man inte längre om den borgerliga sidan i politiken. Den borgerliga alliansen. Nu är det högen. Därför att högen, ja, det är ett gammalt, ja, som du sa. Ja. Vad sa du? Ett gammalt invektiv.
Eller nationalkonservativa. Alltså, som då lite alluderar på nationalsocialismen. Men alltså,
de kallar
apropå det, att språket förändras, så gör ju det i språket även i de rättsvårdande myndigheterna och instanserna. Nu,
ja, man talar väl arabiska?
Nej, inte vidare faktiskt. Däremot så är det ju som med vittnen, målsägare och gärningsmän och så vidare. När de sitter i rätten så är de ju ganska pratsamma ofta. Det är under själva förhören som de håller käften, med tanke på att vi har den här direkthetsprincipen i Sverige. Det vill säga, det som gills, det är det som sägs under själva rättegången. Så 17-åriga polismördare och andra, de avvaktar ju för att se vad polisen och åklageriet har för någonting på dem och vad andra har sagt. Sen blir de ganska talträngda då i rättssalen, och då är det ofta då invektiv i stil med horunge, och så berättar de vad man ska göra med antagonisten, det vill säga kanske vittnet eller den före detta kompisens mamma eller systra, och det är inte det där inkluderande eller samtycke och alla HBTQI plus personer som andra vanliga svenskar då måste förhålla sig till, utan de här får säga lite vad de vill, och då har ju rätten då, eller domarna har ju vissa befogenheter. Man kan till exempel säga, nu måste ni vårda ert språk. Det här är alltså personer som skjuter varandra i ansiktet. Det sista de tänker på är att vårda sitt språk.
Att de skjuter varandra i ansiktet, det beror ju på att den svenska och inflyttade medelklassen köper billig narkotika. Hade de inte gjort det, så hade ingen skjutits överhuvudtaget i Sverige. Inte ens av försvarsmakten som ligger och skjuter ärtbössor mot Putins ubåtar.
Ja, det är möjligt.
Det är precis så narrativet är nu, Hans. De skjuter varandra i ansiktet som tonåringar, det beror på att integrationen har misslyckats. Ja, tjena.
Ja, men det har ju som sagt socioekonomiska skäl.
Jo, men vänta nu.
Här väntas inte, Jonas.
Utan Sverige är ett land, ett av de länder inom EU som har minst inkomstskillnader, generösast välfärdssystem och dessutom gratis utbildning om du vill göra
inte
det själv.
Inte på att folk blir förbannade då?
Hur kommer det sig då att det skjuts mest i Sverige när ingenting av socioekonomiska skäl skulle kunna tyda på det? De jämför folk som bor i orten med folk som bor på Östermalm. Då hittar jag också en skillnad. Men jämför fattigdom i Sverige jämfört med fattigdom i Portugal, Spanien, Italien, Grekland, där man inte till närmelsevis skjuter så mycket folk i ansiktet, inklusive polisen, som man gör i det här jävla landet.
Det är en smula tankeväckande, då håller jag verkligen med.
Kan någon duktig journalist, Tigran Feiler?
Jag tror inte han är uppe för det faktiskt.
Åka hem från Sydamerika och berätta om det, för det var riktig journalistik borde handla om.
Men han skildrar också vad som hände i Venezuela, vilket är ju otroligt viktigt för väldigt många här i Sverige uppenbarligen.
Ja, inte nu när Maduro skjuter studenter, för nu är det dödstyst om framgångslandet och det socialistiska välfärds...
Kommer du ihåg vad bra kompisar vi var med dem förut?
Ja, jag gillar ju Hugo Chavez.
Men hur som helst,
finns ingen som kan fixa så bra röka som Esse, min venezuelanske polare.
Och det gamla marspudret, va, som de delar ut. Hur som helst... Nu har man då berättat för de andra i rätten vad man ska göra med mamman och systrarna och så vidare, med en massa fula ord och så vidare. Men domaren då kan ju ta in med hårdhandskarna, kan till och med utdöma böter till de här personerna som ändå kommer åka in på livstid. Jag tror böter kanske inte är det liksom allra saftigaste verktyget i väskan. Det är inte det hårdaste budet som moderatledaren kan slänga fram här, utan det finns också att man kan slänga ut dem i ett annat rum, typ motsvarigheten till att mota ut ett barn i korridoren när de beter sig illa på en skollektion. Det är vad domstolarna har som medel. Istället för att liksom slå dem med bojor och slå sönder dem med järnstänger, som jag tycker kanske vore det absolut mest effektiva för att få dem att sluta svära i rätten. Eller?
Ja, jag håller med dig faktiskt, Hans. Därför jag blir lite rädd för mig själv. Jag måste byta stomipåsen.
Fan, vi ska inte börja med politik, Jonas. Det låter ju livsfarligt. Tänk om våra ansvar är ute i helvete.
Han är här nu. Nej, men när du säger att Ulf Kristersson föreslår hårdare straff, kan någon bara ringa till Ulf Kristersson och berätta att problemet är att det är inga som döms i de här domstolarna. De går ju faktiskt fria. Börja med anonyma vittnesmål på försök i alla fall. Mm. Och börja med att det du säger i förhör gäller sen i en sittande rätt.
Som avskaffade direkttidsprincipen tycker jag man ledigt skulle kunna göra. Däremot det med anonyma vittne. Folk ljuger ju som hästar travar. Okej, inte kvinnor då enligt Cissi Wallin. Men alla andra jävla ljuger ju i de här sammanhangen. Det är ju det de gör, ingenting annat.
Min polare Ludde har jobbat som polis inom familjenheter i södra Storstockholm. Jag vill inte nämna han vid namn i den här podden.
Vi kan kalla honom Ludde.
Vi kan kalla honom för Petri. Han får inte nämnas heller i den här podden, men det är en annan person.
Ja, det är en helt annan person. Det är inte han som är Petri.
Det jobbigaste med mitt jobb är att folk... Han trivs på sitt jobb, han gör en insats, bla bla bla.
Till skillnad från oss.
Ja, till skillnad från en av tre andra snutar som aktivt söker andra jobb i svensk polismakt. Mm. Ring Damberg, knytblusen. Han säger att det jobbigaste med det här jobbet är att folk ljuger så förbannat. Och då, han är inte ens inblandad i misshandelsmål eller att de har kört upp, snott jackan från en stackars skolung.
Eller klockan från stackars...
Och filmat skiten och lagt ut det på TikTok eller från Martin Björk eller vad det är. Ja. Det jobbigaste, han jobbar med vanliga enkla familjeärenden där unga råkar jävligt illa ut i trasiga familjer. Mm. Och han säger det jobbigaste att folk, de ljuger för mig precis hela tiden. Ja. Och vad tror du inte de gör om de hamnar i en rättegång? När allt de har sagt i förhör, det bara raderas ungefär som den här podden kommer göra om några år när etiknämnden har sagt sitt. Ja. Använda, alltså när man sitter för de uppgifterna, det gör man i vilken domstol som helst. Det är en förberedande rättegång, och det har ingenting med rättsstatens principer bla 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 att göra. Om vi verkligen vill komma åt kriminaliteten, så gör på det här sättet. Ja. Ta de här glada spaniensvenskarna som har torskat stenhårt nu.
Ja, nere. Du menar alltså de som då Guardia Civil kallar för afrikaner med svenska pass, menar du?
Ja, exakt. Dödspatrullens ledare var ju splashat här i Expressen och Aftonbladet och andra sanningsserum. Dödspatrullens ledare satt där nere. Han satt för grovt narkotikabrott. Han var häktad. Han var häktad i ett års tid. Så han sitter fortfarande inne på en spansk kåk med allt vad det innebär. Mm. Tack så mycket, Pedro.
Vatten och bröd.
Inte där, Pedro, inte där. Det han säger nu i förhören medan han är häktad, det gäller sen i rättegången. Mm. Och de kommer ju nöta ut honom, så han kommer inte komma ihåg vad han har sagt. För han sitter, du vet, i 10 minuter i Södertörns tingsrätt och exakt har planerat vem vet vad. Och dessutom har en advokat som har fri tillgång till allting som åklagaren ska lägga fram.
Nej,
alltså, du får kalla det inskränkningar i rättsstaten, Hans. Men hellre det än att de skjuter en ung människa varenda jävla dag på den här planeten.
Ja, och kan sen säger fula ord till råga på här.
Exakt. Ja. Hör du, klimatmötet uppe i Glasgow.
Ja, det var ju succé. Per Bolund kom hem, såg du vad glad han såg ut?
Ja, exakt.
Duktig ändå, miljöminister.
Han kom hem som en Nils Holgersson.
Jag påminner om Chamberlain när han klev av flygplanet efter att ha skrivit avtal med Hitler och står och jublar.
Peace in our time. Vet du, att skriva ett avtal med... kinesiska regimen, Putins hantlangare som var där, Lavrov, utrikesministern.
Och de jävla indierna.
Det är värt ungefär lika mycket som pappret när jag köper kontraktet när jag sålde begagnade bilar på Allbil i parkeringshuset i Vällingby centrum.
Det är fortfarande rekommendationer därifrån. Jag får ju mejl hela tiden från gamla kunder till Allbil.
Fruktansvärt. Nej, men grejen är, om de verkligen då kommer Per Bolund hem då som en slags Nils Holgersson, fast han hade slagit ihjäl gåsen. En framgång, såklart. Ja, såklart att det är en politisk framgång för honom, tror han. Mm. Men när det ringer en indier sista dagen som inte ens var på mötet. Nej. Och sa ja, det här med kol,
det kan ni glömma.
Koldioxidutsläppet, det måste vi ändra på. Och alla bara backar. Ja. Vill de, alltså, påven dök ju upp där också. Ja. Han åkte väl,
men det är ju gråten i halsen, gubbarna. Det var ju i och för sig lite kul att
ja,
se.
Men att någon sitter och börjar gråta, det kan ju vara förbehållet Erik Grönqvist som 30 år efter han fått pillen inkilad i Luleå Hockey. Han sitter fortfarande och bölar i tidningar. Kan vi få fram någon ansvarig för det där?
Ja, jag såg förresten...
Nej, men när påven åker, han åker klimatmässigt då. Han åker handtralla upp från London upp till Glasgow till det här mötet.
London, sitter han inte i Vatikan?
Nej, men han flög till London, Hans. Va? Ja, för det går inte att åka tåg mellan... Kan vi kolla det här?
Det gjorde ju hon, lilla Greta här, våran miljöhjälte.
Han åkte flyg till London, till Heathrow. Mm. Där bytte han till klassisk brittiskt inrikeståg, och de fick tag faktiskt i en vagn som inte var sönderslagen av
huliganer.
Millwalls fotbollssupportrar, så kallade Intercity Firms Det är därför namnet kommer förresten, inte City Furnace.
Ja, för de åkte tåg och slog sönder.
Specialchartrade tåg. De British Rails sämsta tåg användes till fotbollstransporter, för de blev ju sönderslagna ungefär som godståg i Krakow 1941. Då åker ju handtralla upp till Glasgow och så tar han folk i hand och ska synas så mycket. Och vad bra att ni har ändrat koldioxidutsläppen. Ja, vad synd. Kina var inte här som ska öppna 43 nya kolkraftverk utöver de 1000 som redan är i full kraft i Kina. Kina kommer inte backa en sekund på kolkraften, därför att Kinas medelklass börjar redan idag tappa sugen. Det är jättedyrt med el i Kina, det är livsmedelsbrist i Kina. Snart har du fan med en revolution där också, likt du har här i Podd-Sverige med Inaktuellt. Om påven kunde åka upp och säga och skaka hand med alla kändisar och säga: vet du vad, jag heter påven, jag står för en religion som är 2000 år gammal, det måste vara, och blater med sour cream smak och surt rödvin
och små grabbar
och nattvart och första kommun. Ja, men man ska också komma ihåg, jag visste att den skulle komma, Hans. Man ska också komma ihåg att katolska kyrkan...
Men har du förvandlats till Edvard Blom nu?
Utan katolska kyrkan så hade människor i Latinamerika svultit ihjäl. Därför att på många håll, fråga Tigran Feiler, han är SVTs nya korrespondent. Han flög in från vänster in till Colombia för att avslöja högerregimen. Hade inte katolska kyrkan funnits i Sydamerika så hade många människor svultit ihjäl. Det där med smågrabbar, det är en sak, och det är en rutten jävla soppa. Och där får Bergman skriva...
Ja, det där får han rota i,
ja,
Bergman.
Du får skriva, din farfar får skriva en film om det. Hycklarnas afton. Om bara påven hade kunnat säga: vet du vad, jag gör ett avkall på den här tramsiga regeln om att man inte får ha en liten regnhatt på penis när man ligger med sin tant hemma i utdragssoffan. Mm. Det vill säga det här med preventivmedel. För den enskilt största... Det enskilt största hotet mot miljön, det är att det föds så in i helvete mycket för många människor.
Det är många som inte håller med om det, Jonas.
Nej, men om vi hade preventivmedel, alltså vill du verkligen bekämpa klimatförstörelsen, Hans, skit i att skaffa barn. Det är faktiskt mer miljövänligt än att kopruttar de här bröderna Rätsnet som var far och son.
Ja, men
kan inte han ändra
preventivmedel sin... kommer ju också komma ut som mikroplast någonstans och förstöra för abborrarna, så att jag kan inte se någon lösning på det här, Jonas.
En gummikondom, tro mig, jag tvättar ur mina egna där hemma och ibland blandar ihop dem med Michaelas gamla pessor.
Strumpor. Ja. Ja, det är inte konstigt, det händer.
Om han kunde tillåta preventivmedel som en klimatåtgärd nu när det är klockan är slagen, bla, bla, bla.
Men hur ska man kunna göra dem i kartong? De kommer inte att funka.
Du kan tillverka dem i återvinningsbar naturtarm.
Ja.
Titta här, här har du en bit.
Jäklar. Vad är det där för skit?
Det är blindtarmen.
Det är renhår.
Det börjar gå, det börjar lida mot sitt slut.
Ja, det var, ja verkligen, va?
Ett riktigt bra avsnitt. Och... Vi har klätt oss fint idag. Hans sitter i en designer hoodie av märket Helly Hansen.
Ja,
det är ganska roligt. Det där märket är ju svårsålt i Tyskland, därför att Helly Hansens logga är HH. Och HH på Hamburgs gata är något helt annat.
Ja, det har ju kommit att bli så. Men Helly Hansen är ett fint märke. Ett norskt. Också stort i Sverige. Jag hade Helly Hansen när jag var liten. Parvel. När jag sprang i skogen. Och jag har även, jag var ju sponsrad. Jag hade ju Helly Patrik, en polare till mig. Så jag fick ju massa grejer. Det var inte spons, utan han bara snodde. Jag åkte ut till lagret där i Sollentuna och så snodde vi grejer liksom. Eller snodde han. Han var ju chef, så han kunde ju plocka från hyllorna. Jag vet inte, de har redovisat det någonstans. Men jag kom ju hem, jag hade ju dubbla Helly Hansen-jackor för liksom 15-20. Fan, jag kan inte säga det. Det kommer sluta som Martin Björk. Det kommer komma någon jävla rånarliga och sälja kakor hemma hos mig. Och så tar de mina Helly Hansen-jackor värde mycket mer än hans moraklocka på armen där.
Han hade en Rolex Daytona. 395.
Men hur vet du det?
Min son, han är ju...
I klockbranschen?
Ja, han är ju verksam.
Han köper och säljer.
Han köper och säljer, fast inte i butik kan man säga. Han sa att det var en Rolex Daytona med roséguld. Ja. 395 000 spänn när du inte köper din butik. Men har du hört av dig om du vill köpa klockor av min son förresten? Jävligt bra kille.
Har du hört det? Alltså, det är ju den här skambeläggningen av stackars Martin Björk, att han har haft en dyr klocka som han har visat upp i YouTube och på Instagram och vad det är för någonting som han flashar runt. Flashar runt med. Och då tycker man såhär, ja men det är lite rätt åter om då att det kommer en tjuvliga och baxar den här klockan. Det är ju faktiskt inte, tänk om Martin hade gått runt med kort kjol och ett åtsmitande linne och sen hade han råkat ut för någonting av sexuell karaktär. Hade vi sagt samma sak då? Nej.
Absolut inte.
Eller hade vi det?
Artiklarna i Aftonbladet...
Han har ju för fan kort kjol på sig, ser jag nu.
Artiklarna i Aftonbladet, nu är vi kollegiala och råkar känna Martin Björk.
Bra kille, absolut.
Exakt, han har ju köpt klockan av min grabb också, sådär, så det är ingen fara med det.
Det var värd hälften ungefär mot
tala om klassiskt exempel av victim shaming. Det var så de uppmanade folk att måste ni köpa märkeskläder till era unga, för då kommer det gäng från andra stadsdelar och rånar dem på de här grejerna.
Och det är inte deras fel att de inte har pengar där ute i andra stadsdelar, så de måste stjäla de dyra jackorna för att kunna ha dyra jackor på Instagram.
Nej, men det kan du ju tycka. Men jag tycker att det var ett klassiskt exempel på victim shaming.
Ja, men det var väl det jag försökte säga.
Jo, men jag
lyssnade på vad jag säger.
Jag använde ju ett exemplariskt ord där, Hans. Victim shaming.
Ja, det är engelska, vad betyder det?
Det betyder ungefär som att det är inte ditt fel att du råkar ut för brott om du inte är svensk heteronormativ medelklasspajas, för då är det förbanne med ditt fel, och dessutom är det ditt fel att klimathotet i Glasgow är en satans...
Ska vi ta och fira mansdagen i alla fall? Har vi inte gjort det förtjänt av det nu? Vi får fan överleva det här.
Vi firar med en klassisk svensk outlaw-låt. Sug på den här och tack för att du lyssnar på våran podd.
Tack själv.
Snart är det.
Ja, klockan var visst två. Då såg jag en häst i stallet där min egen häst ska stå. Jag sa till lilla gumman, min förklaring vill jag ha. Vad är det för häst i stallet där min egen häst ska vara?
Och där börjar svensk outlaw country. Jag tror att det här är avsnitt 150. Därför är vi så jäkla snyggt klädda, Hans. Och dessutom kan vi väl tillägga, får vi säga det, om man lyssnar på oss via Podplay så får man podden en dag i förväg. Ja. Och dessutom har de bytt studiotid. För titta ut, Hans. Det är någon form av dagsljus eller en reklamkupp. Det är dagsljus ute.
Nej, det är Peter Wolodarki som står där. Det är ju den där DN-podden, är det inte?
Exakt.
Jag ser ju manchesterkostymer, de står...
Nej, men så här,
fullt titta på oss, va?
Du kommer inte se dem längre. De har ju bytt studiotid för oss. DN-podden vill ju inte spela in efter oss. Vad var det för anledning, Olli? Vad
att hade
du sagt?
Att vi kontaminerat mikrofonerna, var det det? Vad är det för fel på testosteron, sperma och folke?
Ja, så länge inte luktar oberoende liberal DN så trivs jag. La en till där, hörru. En riktig Johnny Senap. Ja, buskis har det varit. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inaktuellt. Stöd oss gärna i form av...
Det behöver ni faktiskt inte göra. Ni kan lyssna, och ni behöver inte lyssna på hela, utan...
Lyssna, sprid oss, för nu kommer etiska principer runt poddar, så att det här kommer inte låta exakt så här under en längre tid i yttrandefrihetens namn, där alla gillar olika bla bla bla. Nu ska vi på en talmansrunda och fika hos han. Vad heter han med peruken som...
Han har inte peruken, han har jättefint hår ju.
Är det sant?
Ja, visst, det ser lite ut som en blandning av Jokkmokks Jocke och Leif Axmyr, den gamle seriemördaren.
Just det, vad heter han, riksdagens talman?
Nej, men vad fan, Bergman, du får sparken!
Avgå!
Podplay, en del av Power Media.